En podcast från Aftonbladet.
Man har ju hämtat sig nu efter deadline day, eller hur?
Ja, någorlunda i alla fall. Sen var det väl inte att det var inte sån fullskalig körning så att säga på transferfronten att man
ingen holmgång. Det var inte så att man kände sig överkörd efter den sändningen så.
Nej, men det var ju ett x antal timmars trevligt samtal om fotboll. Så var det ju.
Jo, det som alltid, men så rafflande blev det ju inte.
Det var väl Adrian Lado då. Lite drama på sista sekunder och annat så.
Verkligen.
Som ändå pickade upp.
Men finns ju en hel del att gå igenom ändå.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Ja, men det är Sillypodden. Vi ska summera vinterfönstret 2026. Det blev... som väntat får man ändå säga ett ganska beskedligt fönster med tanke på körningen som var i somras och alla miljarder som spenderades. Att det skulle bli en liten baksmälla var väl rätt väntat. En del finns ju såklart att prata om. Manchester City gjorde ju ändå ett par ganska tunga värvningar, ett par spelare som kommer vara centrala för dem framöver i Gehi och Semenyo. De skedde ju inte på deadline day, men de kom sent i fönstret. Eller ja, Gehi kom ju rätt sent i fönstret.
Semenyo kom ju jättetidigt,
för han hade den här klausulen. Men vi ska väl ägna oss mer åt det som hände då sista 24-36 timmarna någonting i fönstret. Där har vi en hel del allsvenska avsked. Vi har lite Crystal Palace flaxande.
De hade fullt upp den klubben och kanske inte gjorde allt de borde ha gjort, om vi säger så.
Och en hel del skrämselskott, såklart. Jag menar, Sandro Tonali och så vidare. Gertruida och några sådana där.
Gertruida var ju inget skrämselskott. Nej, det var ju ändå, det fanns ju ändå något konkret
absolut,
i.
Men det blev ju ingenting av det, är det jag menar.
Nej, sen satt han på bänken när Sunderland slog Burnley efter det. Gertruida. Inte den karriärsplan jag tror han hade tänkt sig när han lämnade Feyenoord. Hade det varit bra för honom att få en Liverpool-flytt, så att det var ju synd att det var lite för krångligt för alla parter att lösa. Och vi kan väl börja där egentligen på de som inte gjorde något. Alltså, nu gjorde ju Liverpool något, i och för sig.
Ja, precis. Jo, absolut.
De värvade ju Jeremy Jacket. Eller ja, Jacquet.
Jeremy Jacquet. Ja. Som ju av allt att döma är en jättespännande mittback som kommer bli klar till sommaren då. Och det blir ju intressant, för man får ju också tillbaka en Leone som man nästan har glömt bort. Han kom ju i somras. Två av Europas liksom sådär, mest omhuldade unga mittbackar. Sen har de ju spelat ganska lite fotboll båda två. Framförallt Jeremy Jacquet har spelat en halv säsong i Rennes ungefär. Det är vad han har under bältet. Men,
Det är många som såklart drar paralleller till en viss Lenny Yoro.
Såklart.
Och det är ju av förklarliga skäl. Han har spelat lite mer än så för Rennes, ska väl säga. Sen så är det väl här han varit liksom ordinarie. Han var ju i Clermont Foot på lån förra säsongen, sen kom han tillbaka till den. Eller gjorde 11 matcher i den där också. Så att men det kostar. Den typen av unga mittbackar kostar pengar. Sen tycker jag det är viktigt att poängtera att jag tycker Liverpool har, och det vissa kanske inte håller med mig här, organisationen och personalen på plats för att kunna ta hand om en ung mittback. För de har Virgil van Dijk. Och då kommer du ha en bra guide, du kommer ha en bra vägvisare. Det är mycket jobbigare att värva en ung mittback till ett United-försvar där det var lite oklart med hierarkin, vem som egentligen styr och ställer när Lenny Yoro kommer in där och dessutom drar på sig skador och annat.
Det är inte oklart i Liverpool.
Nej, jag menar det. Och därav så kommer han ju ha guidning. Leone kommer ha guidning när han ska in i det här också. Sen får vi se om Konaté är fortfarande med i mixen nästa säsong. Jag utesluter inte att han stannar i Liverpool, här och nu. Beroende på vad det finns för intresse runt om. Så att det där är en jättebra värvning på sikt för dem. Sen tycker jag utifrån vart de är och utifrån hur tabellen ser ut och hur viktig den här Champions League-platsen är, att de kanske ändå skulle ha lagt manken till, gjort det här extra pappersarbetet och jobbat in Gertruida eller någon annan på kort sikt på ett lån över resten av säsongen för att ha någon form av täckning.
Verkligen.
För det är väldigt tunt på den positionen. Mm. Om inte annat att de skulle gått för en högerback renodla. De var väl att titta på Dumfries också.
Ja.
Men inte så är ju ganska blankt nej på den.
Ja, och det är liksom så här, men man har två högerbackar, det är bara att båda är skadade. Och problemet med Conor Bradley är ju att han är så väldigt skadad. Det har ju varit stora skadeproblem under hela hans karriär, så att det kanske inte går att hänga hatten på den kroken. Vi går vidare därifrån.
Arsenal gjorde ingenting heller. Du nämnde ju Tonali som... ryktades, Leon Goretzka ska ha varit och kikat lite på, men han hade inget intention att dra i vintern heller, och Bayern hade väl ingen intention att släppa här nu även om man går på fri transfer. De tittade på alternativ som skulle kunna göra någonting. Det slutade med att de inte gör någonting åt Mikkel Merino skada. Fine, de har fortfarande ganska bra täckning. De behöver inte svettas allt för mycket över att inte ha lyckats lösa en mittfältare. Sandro Tonali har nästan varit overkill att plocka in i det här läget. United är ju på en annan plats än vad de var för en månad sedan. Att de inte köper. Vi tänkte ju att de måste värva mittfältare i vinter innan vi gick in i det här fönstret.
Ja.
Nu är Casemiro fått någon form av reinkarnation.
Framförallt så har ju Kobbie Mainoo kommit in och tagit plats igen. Och,
ja, har ju varit, och då är problemet löst och löst. De kommer ju fortfarande gå för miljardmittfältare i sommar. Väldigt svårt att säga.
Casemiro lämnar ju.
Ja.
Och lämnar ju också efter sig ett ganska stort löneutrymme att jobba med.
Så är det.
Så att Manchester United kommer vara där. Och det kommer pratas om Adam Ward och Elliot Anderson förstås, men jag tror också att man kommer prata om andra spelare, stora stjärnor ute i, det finns mittfältare i PSG som jag tror Manchester United kommer vara,
alltså, om Fabian...
intresserad av att kasta en miljard på.
Ja, men alltså, inte en miljard kanske för Fabian Ruiz, men när det pratades om Fabian Ruiz det var självklar för dem. Förvånad att inte någon går på Ruben Neves, som det ändå var snack om i slutändan på just mittfältsfrågan då. Inte förvånad att Real Madrid inte gör något, om vi går över till Spanien, som det också pratat om att de behöver mittfältare och backar och allt vad det är. De gör ingenting. Arbeloa har pekat på ungdomsakademin och säger där har vi jätteduktiga spelare, och det finns ju något fint i det att tänka så. Frågan är om de egentligen är redo för att ta axla det som krävs i A-laget. Barcelona gjorde en del. Det är smög under radarn. Men de plockade in en hel drös unga talanger till B-laget. De har ju värvat liksom unga nederländska backar och allt möjligt som de har varit igång på. Ganska intressant strategi de har just nu, tycker jag. Och den slog ju väldigt väl ut på vad de gjorde i somras. Så de kan också sitta ganska lugnt, även om man kanske hade behövt ytterligare en mittback i mixen där, så behöver inte de vara alltför besvikna över fönstret heller, är väl känslan.
Mm. Nej.
Men har ni några toppklubbar som inte gjorde så mycket då?
Ja, precis. Nej, men det här är ju inte fönstret för toppklubbarna normalt sett. Är man välskött så ska man inte behöva agera i januari. Sen så... finns det ju klubbar som har haft stora behov. Manchester City då, som vi nämnt, Semenyo och Gehi, det var behov de hade, de löste det. Semenyo med ett utgående kontrakt, såklart man klev in här. Gehi lika så, eller vad säger jag, Gehi med ett utgående kontrakt, Semenyo med en klausul. Läge att gå in i januari. Det är ju två spelare som jag tror till exempel, alltså som Liverpool har varit i kontakt med och tittat på. Jag menar, man var ju bara minuter från att värva honom i somras, eller Gehi i somras, och Semenyo har det också varit mycket prat om. Men där visar ju City att man har sina ankor på rad. Som de säger i England, och löser de här grejerna redan nu i januari, och det är superviktigt för dem, och jag tycker Manchester City, visst nu tappar de igen poäng här, de gjorde det mot Tottenham i helgen, men på pappret nu med Gehi in, med några skadade spelare på väg tillbaks, så tycker jag de ser väldigt mycket mer robusta ut nu än vad de gjorde för en månad sedan.
Ja, så att säga, för ett år sedan så spenderade de hela vinterfönstret på att köpa unga talanger för dyra pengar, typ Abdoukadir Kusanov kom in bland annat, och Nico Gonzalez kom in för att täcka för Rodri, inte kanske ung talang på så vis, men
Marmors kom in också.
Marmors var också vintern då, men de byggde på något sätt en ny stomme, en ny liksom bredd i truppen som de behövde. Det här fönstret nu har ju snarare handlat om för deras del att spetsa. Mm. Spetsa in med Marco A, spetsa med Semenyo på vänsterkanten, att bygga ännu mer spets på det sättet.
Och det lilla vi har sett från dem i Manchester City så har ju båda sett otroligt
lovande. Ja, de är ju helt akklimatiserade från dag ett, mer eller mindre.
Ja. Nej, men det är två superspelare.
Ska lägga
Premier
till...
Premier League proven också, va?
Ja, verkligen. Ska lägga till där på det jag nämnde Barcelona. Det var ju mycket nederländska backar som ryktades, men det var väl inte det som är presenterat. Så en egyptisk forward i Hamza Abdelkarim och sen uruguayanen Patricio Pacifico. Riktigt bra namn på en mittback. Ja. Från Defensor kommer han från dessutom i Uruguay. Underbart. Det gjorde mig glad.
Mm. Vi måste till Palace, hörru.
Det måste vi.
Börjar ju med att, eller det har ju varit under en period där Mateta har velat lämna, han har lämnat in transferbegäran. Mateta är också skadad, han är också ganska trasig, och Juventus har varit där, hört sig för, dragit sig ur. Det blev Milan till slut som var beredd att köpa honom. Han åkte dit, gjorde läkarundersökning, de tittade på det där knät i ungefär 1,7 sekunder och sa nej, det där tänker vi inte betala pengar för. Mm. Och det där kommer ju vara ett problem för honom framöver också, ett problem för Crystal Palace, för att man undrar hur det står till med det där knät egentligen, för jag tycker man har sett på honom, han har inte riktigt samma stunds som han hade tidigare i det är som att han går runt och haltar lite. Nu ska han ju opereras och han kommer vara borta några månader, vilket då tvingar såklart Palace att göra någonting. Mateta är en av deras liksom nyckelspelare förstås, han kommer vara borta nu ganska länge, de fick inga pengar för honom, så vad skulle man göra? Jo, men man vänder sig till Wolves, det sämsta laget i ligan nästan, jag hävdar att Burnley faktiskt är sämre, men och tar deras petade striker Jörgen Strand Larsen, för att en norsk striker vill man ju ha.
Alltså han är ju bra, jag tror att alltså, så här, det är viktigt att poängtera, han är en bra fotbollsspelare, sen är han inte en halv miljardspelare.
Nej.
Men Premier League-klubbarna får skylla sig själva när de har byggt upp det här liksom, vardagen och miljön på transfermarknaden, att det är de priserna som gäller. Palace är ju högst involverad i det också. Om de accepterar att betala halv miljard för Jörgen Strand Larsen, så är det så det kommer kosta att köpa en habil spelare. Fattar liksom när Brentford ska sälja Igor Thiago om det händer.
Ja, visst.
Johan Wissa gick ju för 60 miljoner i somras, som vi ska liksom vara petiga och så här. Jörgen Strand Larsen absolut, han har haft en ganska svag höst, men det är ju ingen tvekan om att det är en spelare som vet vart målet är. Nej, och han behöver en nytändning utifrån hur det har gått i Wolves den här säsongen. Det är bra försäljning av Wolves att ändå skeppa honom i det här läget och få de pengarna de får för honom när de inte lyckades göra det i somras, när de inte ville sälja och tackade nej när Newcastle kom med ännu mer pengar. Och man märkte också så här, bara på, nu ska man inte tolka presentationsvideor och presentationer för mycket, men det känns som att Jörgen Strand Larsen är väldigt glad över att flytta till London.
Det tror jag också. Ah. Jag tror att det passar honom, men frågan är,
det är stort för honom.
För vad han kommer till för projekt. För det är det här som är problemet. Vi har ju Crystal Palace då, som har tappat Mateta. Man försökte då köpa in Dwight McNeil, som ju kanske inte är den hetaste spelaren i England just nu. Han har ju, alltså Everton-supporterna är så trötta på honom, han har ju varit bedrövlig senaste tiden. Men det är ju såklart en spelare med höjd i sig. Jag har varit ganska förtjust i Dwight McNeil tidigare. Alltså Dwight McNeil 2026. Jag blev förvånad över att han faktiskt bara var 26 år gammal, att han är 00. Eller 99, han fyller väl 27.
Han kändes som en 28-åring.
Ja, han kändes som en, han fyller nog 30 när som helst, tänkte jag. Han har varit med länge, men det har han inte. Men däremot så har hans karriär gått i stå ju. Och han kom ju till Everton med Sean Dyche liksom och har blivit kvar där. Och jag vet inte, Moyes verkar inte... Det finns andra bättre alternativ i Everton. Kanske hade han kunnat få mer speltid, få mer kärlek i Crystal Palace.
Det var ju det som är problemet, att han fick ju inte så mycket kärlek från dem utifrån hur de hanterade hela den här situationen.
Nej, det fick de ju verkligen inte. Utan istället så drog man sig ur sent på natten där, efter att ha lämnat in deal sheets och grejer för att få det klart. Man ångrade sig helt enkelt och valde att bara ghosta spelaren och klubben och allting och säga, nej vi skiter i det.
Bedrövligt. Nej,
otroligt svagt hanterat utav Crystal Palace. Och ett tecken på en klubb som inte mår så bra. Man har tappat nyckelspelare, man har en tränare som har varit oerhört populär, oerhört framgångsrik. Man har tagit sin första titel under Glasner. Glasner har varit missnöjd. Han har varit ute och vevat mot sportsliga ledningen. Han var och vevade mot sportsliga ledningen redan i somras. Han sitter på ett utgående kontrakt. Han ser också se om efter den här alltså det är klart att han vill göra så bra jobb som möjligt i Crystal Palace nu, men hur mycket bryr han sig egentligen? Han är på konflikt med ledningen, han har inte fått det han har velat ha, han kommer lämna till sommaren, det vet vi, det vet alla. Värvningarna som har gjorts nu, hur mycket har han varit involverad i det överhuvudtaget? De har släppt Mark Gahey som man vägrade sälja i somras, ja men han är inte kvar nu. Jag tror Crystal Palace ligger rätt illa till generellt, alltså de ligger inte så bra till i ligan, de kan dra sig in i nedflyttningsstrid. Om vi hade sagt det i maj förra året att Crystal Palace nästa säsong kommer att dra sig in i nedflyttningsstrid, då hade man ju liksom blivit idiotförklarad. Men här är vi ju nu, trots att Glasner är kvar, trots, ja men det ena och det andra, det är...
Nej, de har ju hamnat så otroligt snett, och sen, det håller helt med, det säger en del om hur den klubben mår, att man hanterar hela den Dwight McNeil-historien på det sättet man gör, att man lägger de pengarna man gör på Brennan Johnson och Jörgen Strand Larsen som båda absolut är spelare med någon form av spets, men som inte nödvändigtvis några garanterade succéer. Jag tror, jag är ganska övertygad om att Strand Larsen kommer göra mål för Palace. Det är jag ganska övertygad om. Sen är en uppgradering på Mateta, jag vet inte, men nu är Mateta tydligen knäskadad och de försökte ju sälja grisen i säcken till Milan, lyckades inte få igenom det. det är rörigt värre, och så sitter ju Everton där då som har plockat in Tyreek George här på deadline day också, får tillbaka Dwight McNeil, sen har väl de skött det snyggt liksom, och det finns ju ingen ont blod från Everton mot Dwight McNeil, de lider ju med honom, och det var ju jätte traumatiskt kanske fel ord, men alltså oerhört dramatiskt. Dwight McNeils flickvän var det som gick ut på Instagram med väldigt liksom känslosamt meddelande som highlightade mycket av problemen med när liksom, ja, de var inställda, nu ska vi starta ett liv i London, vi ska flytta dit, ja. Det här kommer bli kanon, och sen bara rivs det bort utan någon form av förklaring sista sekund. De leker ju med folks liv på ett sätt, och jag tycker det är för dåligt av Palace att hantera på det sättet de gjorde.
Ja,
det rådde ingen tvekan om den saken.
Nej. Vi lämnar Palace där då och inser att det här kommer bli en tuff vår på Sellers Park. Så är
de
det.
Klarar sig nog, tror jag. Jag
tror också det. Jag tror att det finns klubbar som mår sämre. Alltså Wolves och Burnley är ju redan avhängda. Och West Ham mår inte speciellt mycket
bättre. West Ham har ju kommit igång. De har packat Schemes nu i tränarstaben, så att de har kommit igång.
Ja.
Han har haft sina relegation battles borta i Spanien förr, och de har fått in forwards, och Di Sassi kom in på deadline här också. Så att de har gjort där de kan i det här fönstret. Hammers i alla fall. Tänkte på det här med Palace. Jo, men Daichi Kamada har väl några veckor tillbaks, va? Innan han är tillbaka. Daichi, han har varit skadad. Då lyfter det.
Adam Wharton, han drog väl ett, det var direkt rött vad han fick, för han fick för tre matcher.
Nej, men var det två gula på typ så här, två sekunder, var det inte det?
Ja, var det det var? Men det var tillbaka nästa, för han är ju rätt så viktig också, framförallt när liksom andra spelare saknas. Ja. Man har ju Will Hughes där. Han bär det här laget. Men
det är de och Spurs, va, som är i bottenstrid om det vill sig illa.
Båda två, det är 9 poäng ner till West Ham på 18:e plats nu. Det är ganska mycket.
Men det är mer än 9 matcher kvar att spela, om 9 poäng på 9 matcher. Ja.
Ja, så är det. Det kommer bli tufft för båda. Jag tror Tottenham har bättre möjligheter att slippa nedflyttningsstriden Palace faktiskt.
Men de har ju bara 11 spelare tillgängliga som Coutinho Romero var ute och svingade och så.
På tal om Romero, vi kan väl kasta in den då. Vi fick en fråga.
Mm.
Om just Coutinho Romero, som jag inte hittar just nu, utan vi ska...
Du vet att vi har en fråga om
Coutinho
Romero.
Jag vet att jag såg den, för jag har sparat den, men där är den. William skriver, Christian Romeros uttalande måste ju nämnas, kan ju inte få lämna med nytt kontrakt och bindeln på armen. Är styrelsen och ägarna så emot att en spelare säger ifrån och vill att de visar lite ambition? Ja, det är väl Romeros agent som har varit ute och sagt att han lämnar i sommar.
Ja, det gissar jag på att Gaston Edulle då, argentinska journalisten, har väl direkt lina in där på argentinska landslagsklientellen. Där har han ju oftast koll och insight. Ja, det är väl Argentinas kanske mest profilerade silly journalister som ändå har rapporterat att Cuti Romero är inställd på att dra i sommaren. Och det kanske är bra för alla parter, för att Cuti Romero i liksom Spurs led har ju inte varit så här jätteuppskattad för generellt. Sen tror jag det är många som skriver under på att ja, det är för dåligt att de inte har värvat, men det är inte så enkelt när du har 10 spelare skadade som allihopa planerar att komma tillbaka. Du kan inte bara gå in och värva en massa nya spelare och ha en trupp på 35 man. Men däremot så kanske det har varit läge att fundera över något lån och täckning på så vis. Tror inte det är så lätt som Cuti Romero vill få det till, att de bara ska kunna värva många spelare som helst, som tyckte det var disgraceful att de inte har gjort något. De har värvat. De värvar in Conor Gallagher,
vilket jag tycker är en jättebra värvning. Det är en av de bättre värvningarna i det här fönstret, skulle jag vilja hävda.
Jättebra.
Med tanke på liksom, vad han kan, hur behovet hos Spurs ser ut. Super, redan liksom nu i helgen mot City var han ju direkt avgörande. Så att det tycker jag är en kanonvärvning. Och sen så måste man måste komma ihåg det här med Tottenham. De har så otroligt mycket spelare, bra spelare på skadelistan just nu. Man kan liksom inte värva för att...
De kan inte ta in tia till. Alltså de har Kulusevski, Madison, alltså vad heter det, Kudus,
Bergvall.
Hur ska alla få plats om, när de är tillbaks? Men då finns det väl lånelösningar. Det finns fri transferlösningar med korttidskontrakt och annat de hade kunnat titta på. Men då känner vi då kanske roligare att släppa fram lite egna förmågor om det krisar. Jag vet inte. De gör ändå, Gallagher var en måstevärvning, för där behövde de mittfältare även om alla skulle varit friska, tycker jag. Så att de har gjort det. Jag är inte, alltså så här, jag köper att Cuti Romero vill att det ska liksom satsas och ambitionen, men jag känner att han tror att det är lite enklare än vad det egentligen är.
Jag tror att han spelar ett annat spel. Jag tror att han också
vill bort.
Jag tror att han vill till Atletico Madrid. Jag tror att han ville dit redan i somras. Vilket ju fanns ganska starka indikationer på.
Alltså han under Cholo.
Ja, men det vill man ju ha. Ja. Vi måste ju också lösa Darwin från sitt Saudi-kontrakt.
Jag såg något jättelöst rykte om att Darwin kunde vara på väg till Fenerbahce också.
Ja, alltså turkarna, de raidar Saudi.
Ja, men vi ska inte sova på vad de där toppklubbarna har gjort det här fönstret.
Verkligen inte vad de har gjort de senaste fönstren. Det var att titta på trupperna de har, både
alltså, Galatasaray
och Galatasaray är ju riktigt, riktigt bra.
Jag slänger upp det nu. Nu kör vi en hot take.
Jag älskar dina hot takes.
Vi har en turkisk storklubb i minst Champions League- ska vi säga kvartsfinal eller semifinal? Hot take, semifinal inom 5 år.
Ja, precis. Veva på.
Nej, men alltså...
Nej, men jag tror inte det är 5 år att prata om. Jag tror, alltså, inom ett par år så tror jag vi tycker att vi ska ha en av de här, med tanke på spelarna som kommer.
Ja, sen har de ju andra bekymmer, liksom om, så här, om du frågar Fenerbahce-fans.
Tottenham kan vara där. Jag skulle hävda att Galatasaray...
Det kanske inte är en så hot take. Nej, men, ja, men alltså, titta på Fenerbahce nu. De går alltså in, knackar på i Rom hos Lazio. Mm. Säger hej, vi lägger fram 25 miljoner euro eller vad det nu var för Guendouzi som är en av våra bästa mittfältare. Mm. De kan gå in och köpa spel på det sättet. Mm. Galla är nöjda med Victor Osimhen, som i och för sig hamnade i Galla på väldigt underligt
manér. Men de har ändå betalat.
Men de kunde köpa loss honom för 70 miljoner sedan.
Ja, och betala hans lön som inte är speciellt många klubbar i världen skulle ha råd med.
Och nu har ju N'Golo Kanté gått till Fenerbahce också. Ska väl ha varit Erdogan som drog ett samtal på ett eller annat sätt. För att, ja, face det ju på något vis. Jag vet inte exakta detaljerna där. Men de som sagt, de har varit inne och raidat saudiska ligan också, och även andra ligor. Och jag tror att den, på så vis, de stora klubbarna i Turkiet har ju jättebra trupper. Mm.
Ja, verkligen.
Det är trupper som kan konkurrera om Europaplatser i de flesta stora ligor. Sen vet vi hur det är med Galla och Fenner och de här när de ska ut i Europa och spela.
Nej,
de kan förlora mot Bodeglimt. Ja. Det kan ju för sig vem som helst göra, men Så vi får väl se exakt om hur det blir. Men de rustar ganska rejält i Turkiet.
Nej, men det som verkar finnas är gott om pengar.
Exakt.
I de här klubbarna. Mer än, med tanke på hur ekonomin har liksom gått åt andra hållet, inte minst i Italien, men också om vi tittar Frankrike utanför PSG, så har vi liksom alltid haft andra klubbar. Det har varit Marseille, eller om det har varit Monaco, eller om det har varit, det har liksom stuckit upp klubbar som har haft ambitioner och så vidare, Nice vid något tillfälle och sådär. Den franska fotbollen mår så dåligt just nu på så många håll, förutom PSG. Det är ingen som vill ha tv-rättigheten, det är stöket på arenorna, det är stöket runt fotbollen. Det är klubbar som håller på att gå under.
Sen har vi ju några av de mest spännande övergångarna har ju gått i ligan det här fönstret.
Absolut.
En riktig Lyon, men det är ju för sig lån, men ändå. Ja. En Vaneri till Marseille.
Ja,
Saint-Maximin till Lens blir man ju glad av.
Ja, verkligen.
Även om man absolut inte blir glad av sättet den övergången gått till, med liksom väldigt tråkiga rubriker både om när han lämnade Mexiko där sen Maximan, och även när han presenterades i Lens, och Lens har varit ute och fördömt om bedrövliga kommentarer och reaktioner som var från vissa människor som inte har så mycket i skallen.
Nej, men det har varit rätt stökigt runt fransk fotboll nu. Och jag tror att det finns ett utrymme för den turkiska fotbollen att med det ekonomiska musklerna som uppenbarligen finns där att ta lite mark i Europa. Vi ser också hur sättet som Premier League också har sugit liv och blod ur många av de andra stora ligorna, om vi bortser från de absoluta toppklubbarna, så har det ju i det uppstått ett litet vakuum, kan man säga, där lag som Valencia eller lag som vad det nu kunde vara, andra klubbar, RB Leipzig eller vad som helst. Det var inga konstigheter att de var framme liksom i kvartsfinal i Champions League. Det var inte ögonfallande, men det skulle verkligen vara det nu. Så det har uppstått lite vakuum, som sagt. Vi går till ett annat vakuum då, det som är den svenska fotbollen.
Va?
För det här spelas, här ligger vi nere.
Ja, du menar så, på vakuum. Det spelas i försäsong borta i regniga spanska kuster. Det gör det. Men ur ett allsvenskt perspektiv så var ju deadline day ganska hektiskt, för det var ju sista chansen för många att sälja sina dyrgripar till toppklubbar i Europa eller liksom toppligor. Och den stora rubriken där är väl givetvis samarbetsförsäljning av Adrian Lado till Como. 130 miljoner, va? Är bra pengar.
Det är bra pengar. Nej, man måste verkligen ge Hammarby här. Alltså det är klart, och jag fattar. Jag fattar verkligen att Hammarby supporterna tycker att det här är jävla trist. Att det var många som hade sett fram emot att få se den här egna produkten, egna talangen som har gått hela vägen i liksom klubben. Mm. Få se honom i A-laget liksom explodera, bli den här storspelaren på hemmaplan. Och nu går man miste om det. Man fick bara liksom det där förrätten förra sommaren när man såg kvaliteten. Och nu skulle liksom varmrätten serveras den här säsongen, och sen skulle han ju ändå förr eller senare gå, och man skulle ändå få in de här miljonerna, 100 miljonerna, 130 miljoner.
Han skulle lägga grund för att de ska få fira på Söder i höst. Ja. Så var det ju.
Och nu går man miste om det, och det förstår jag är surt. Samtidigt, att få 130 miljoner för en 18-åring som har spelat en handfull matcher, en handfull A-lagsmatcher överhuvudtaget, det går inte att tacka nej till för en allsvensk klubb.
Det går inte att tacka nej till för Adrian Lado heller. Var väl inne på det, var väl Sia som var inne på det under Deadline Day-sändningen här i måndags också, att alltså det finns ju faktiskt en väg in i det här laget, för att Nico Pass lär dra. De värvar inte en spelare för de pengarna i den åldern, och Fabregas kan, alltså Chess kan mycket väl få för sig att spela honom.
Du är en 18-årig central mittfältare med bra fötter som är svår att ta bollen ifrån, och du tränas utav vem? Ja. Cesc Fabregas.
Exakt.
En kille som var en av världens bästa mittfältare
men,
som 18-åring.
Du kunde också ha tränats av Kalle Karlsson.
Du kunde ha tränats, man går från Kalle Karlsson till Cesc Fabregas. Det har någonting.
Om någon hade sagt det här för 10 år sedan när vi skulle dra den meningen om en 18-åring från Hammarby som går för 130 miljoner kronor till att börja med, som går från Kalle Karlsson till Cesc Fabregas, då hade man, det hade man varit svårt att pricka för 10 år sedan.
Ja, Kalle har väl ett hundratal sillypoddar i bagaget ändå. Han har ju suttit här många...
Det har han.
Så är det.
Det kan vi outa nu. Alltid väldigt mån om att liksom man skulle ha koll och liksom vara förberedd. Det är en otroligt noggrann person, så att Hammarby är lyckligt lottade på det viset. Tänkte på det just med Lado också. Tyckte en annan kollega till oss då, eller Simon Bank då, nu, det är inte ett ordagrant citat, men det var ungefär så här att de som har hjärna jublar, de som har hjärta gråter över Lado-flytten. Ja. Och det, så är det ju. Ja, för Hammarbys del.
Ja, nej, men det är också så här att man måste också tänka, och man ska inte förvänta sig att en spelare resonerar som supportrar resonerar. Därför att för hans del, och jag tyckte också Pontus Wernbloom var rätt bra i studion om just det här.
Benjamin Brantlind Gate och hela den biten.
Och att konkurrensen har varit, nu är han bara 18 år gammal, men sedan han var 12 så har han befunnit sin konkurrens. Det vet ni ju allihop som har spelat. Mm. Alltså, de flesta av oss, nästan alla av oss som lyssnar på det här, försvann ju någonstans i den där konkurrensen. Vissa tidigare än andra. Men alltså, när du har kommit upp på den här nivån så har du tagit dig förbi så mycket konkurrens. Och så, alltså, ditt liv har gått ut på att hela tiden vara bättre än de runt omkring dig. Så att när det väl kommer och din karriär ska ta fart, då är det bara din karriär som det handlar om. Och jag tror att han älskar Hammarby. Jag är helt säker på att han kommer följa Hammarby, och att Hammarby betyder enormt mycket för honom.
Såklart.
Men det är liksom inte riktigt en del av ekvationen i det här fallet. Så är det ju bara. Det ska bli jätteintressant att se honom i Como. Se om han kan få lite speltid. Se hur han kan utvecklas där nere. Men det är tråkigt att vi inte får se våra största talanger någonting alls i Allsvenskan.
Några vi anser lite mer i Allsvenskan som också ändå har flyttat här nu kan väl nämna Hugo Bolin. Jag insåg att jag uttalade liksom spanskt Hugo Bolin. Hugo Bolin till Borussia Mönchengladbach på ett lån med köpoption. Blev väl inte riktigt den summan som Malmö kanske hade hoppat från början, men då var det väl en svagare säsong bakom som låg till grund för det. Men Gladbach, jättefin flytt för Hugo Bolin såklart.
Ja, det finns ju också en annan nivå än det vi såg den här säsongen.
Ja. Diabatet i Alavés gjorde mig glad. Ja. Gais, skyttekung som väljer La Liga, inte hamnar i Charriar som du pratar lite mycket om, utan väl hamnar på La Liga också på ett lån med köpoption.
Även Kalle Karlsson kodad spelare ju. Han var ju Västerås tidigare.
Leo Valtat i Swansea, värt att nämna också.
Förvånande lite pengar om jag ska vara riktigt ärlig.
Det är svårare för Sirius att ta betalt än vad det är för Hammarby. Så är det.
Men med tanke på poängmaskinen
och ålder och annat,
ja. Ålder, men också poängmaskin utifrån vilken position han spelar på planen. Sättet som han i en period av säsongen där Sirius hade det tungt, så klev han fram och var liksom det här hela projektets mest klarast lysande stjärna med råge och marginal. Det är inte så lätt, alltså han lyckades skina i en väldigt tuff miljö, och det tycker jag är att det är någonting som jag tror Swansea kommer att ha tittat ganska mycket på, och där hoppas man ju också att han ska få ännu mer utveckling.
Och Oskar Hiljemark till Pisa kan väl nämna, tränaren Oskar Hiljemark då alltså.
Ja, den är ju svårare att, men det är väl som Vicky var inne på i Deadline Day-sändningen, att folk minns att Elfsborg slog Roma.
Han kan italienska,
de vet vem han är.
Han har sin Serie A-historik. Ja. Han har en ung, lovande tränare.
Men är han så lovande? Är väl det som är
frågan? Han är ung och han tränar ett lag och han har vunnit matcher i Europa, då är han lovande utifrån hur klubbar resonerar idag.
Framförallt slaget ett italienskt lag med ett svenskt lag. Det tror jag bär ganska långt i den här ekvationen.
Och jag tycker absolut att han är en lovande tränare. Det är väl ingen snack om saken. Han är ung, han är på liksom gång på så vis. Det är såklart att alla tränare kommer att ha sämre säsonger på vägen. Men jag tycker inte de tvekar mot Oskar Hiljemark, en lovande tränare. Såklart han är där. Innan vi går in på frågor vill jag prata Saudi.
Mm, det är det som är kvar i körschemat här. Vi ska kanske prata lite mer Atletico också. Innan
ja, det måste vi framförallt göra.
Men vi kan ta Piff först och... strejken från Cristiano Ronaldo. Det är allting i det här känns så jävla bakvänt och barnsligt och jag vet inte. Det är så konstigt.
Jag vet inte riktigt vad det som för sig går, men det har dykt upp så här missing posters på Cristiano Ronaldo i alla fall. Jag undrar vad han tagit vägen. Han strejkar i alla fall och anledningen är ju att han är arg på PIF, alltså Public Invest Fund i Saudiarabien, de som äger de fyra stora klubbarna där. Och det är ju för att han menar på att Al Nassr har förfördelats i liksom konkurrenskraft om man slåss om titeln och att Al Hilal får Karim Benzema nu när han blev arg på Al Ittihad. För Al Ittihad erbjöd honom ett kontrakt utan lön, vilket jag tycker är jätteroligt. Jag förstår varför Benzema blev arg, faktiskt. Jag förstår varför han blev riktigt irriterad. Ni har hur mycket pengar som helst och ni vill bara ge mig image rights. Vad håller ni på med? Jag köper det här från Benzema, faktiskt. Och sen då till Al Hilal istället. Och den övergången sköt jag upp i tiden då för att Ronaldo hade strejkat. Och då var det ju massa saker utöver det här. Kanté som skulle till Fenerbahce, det var Josef Enesiri som då skulle i motsatt riktning från Fenerbahce till Al Ittihad för att ersätta Benzema. Det var ju snack om Marcos Leonardo från Al Hilal då till Atletico, den blev inte av, ska sägas. Men alla de här sköt upp på något sätt när Ronaldo satte press på PIF, men PIF sa efter ett tag bara, nej men vadå, va? Det där bryr vi oss inte om. Ronaldo är sur, pratar om att han kanske ska lämna Saudiarabien till sommaren. Man vill köra på, det får man ändå ha respekt
för. Ja, men det knorrades ju redan i somras. Alltså han har ju hållit på och...
Han har inte vunnit ligan där än. Nej. Det är där vi ska ha med oss. Han har inte vunnit ligan där än. Och det vill han så gärna göra.
Han har ju en närmast sjuklig besatthet vid...
Att vinna saker.
Vid att vinna saker.
Ja, och det är därför han har kommit dit han har kommit.
Absolut.
I karriären.
Men den börjar ju övergå till någon
Homelander.
Slags psykisk ohälsa.
Homelander.
Homelander. Men det är... Nej, men alltså, han mår ju inte bra. Vad fan är frågan?
Det här är alltså, Al Nassr har alltså fått ganska bra spel. Sadio Mané, Joao Felix, vad heter
absolut.
Det? Backar i överflöd. Inigo hänger där och slår mackor från backlinjen istället för att vara i Barcelona. Det är inte som att det var dåligt material i Al Nassr. De borde ju kunna konkurrera med Al Hilal i toppen. Al Hilal har ju liksom blivit brandskattade. Cancelo tröttnade ju på Saudi-livet och drog. Ruben Neves har ju tröttnat och vill dra. Ja, nu får de Benzema, det är väl kul för dem. Liksom. Jag vet inte vad jag ska säga mer, men det är fascinerande och värt att nämna. Liksom. De hade ju faktiskt fönstret och stängde samtidigt den här gången. Här under januari, eller februari.
Bara en sån sak.
Mm. Atletico ska jag väl också nämna. Deadline är stora vinnare enligt mig. Ademola Lukman in. Lite oklart exakt hur Ademola Lukman ska funka under Cholo Simeone, men det ger ju liksom en extra offensiv spets och kreativ flärd som jag tycker att de ändå behöver kanske. Så att den blir väldigt spännande att följa. Sen har de ju värvat ungt Obed Vargas från Seattle Sounders. Kommit in. Jättekul grej på att hans stora barndomsidol är Antoine Griezmann. Och det noteras ju under klubblags-VM där när han fick träffa sin idol där i samband med att Sounders mötte Atleti. Och att han nu får flytta till Atleti, häftigt, kul. Men då så har de ju plockat in också från Elche Ung, lovande spelare. Så att de har gjort ett väldigt bra fönster och var ju peta på Ederson från Atalanta också. Blev inget av det dock. Men ja, Atleti för mig är en av de stora vinnarna för deadline day i alla fall.
Där har det också varit lite knorrigt får man säga under säsongen i Atleti. Det har inte varit en dundersäsong så att det behövs lite förstärkningar. Och, man vet ju att Cholo studsar tillbaks. Det gör han alltid.
Oh.
Vi tar och slänger in lite frågor då. Linus Norman skriver: vad är en realistisk summa Inter kan sälja Bastoni eller Dortmund kan sälja Schlotterbeck för om Barcelona hör sig för i sommar?
Schlotterbeck är problemet att hans kontrakt är inte jättelångt kvar på.
Nej.
Det går ju ut 2027. Och därför kan de väl inte få in en miljard.
Det lär de väl, ja, nej,
ja, men inte, det är ju där, därför det pratas så mycket om Schlotterbeck. Jag skulle säga 60 miljoner euro.
Ja, det är, jag tror det kan bli mer med tanke på huggsexan som kommer vara om mittbackar den här sommaren. Alltså det är så många.
Ja, men den mannen har ett år kvar på kontraktet i sommar.
Absolut.
Ja.
Men United kommer vara där, Liverpool kommer vara där, Chelsea kommer vara där, City kommer eventuellt vara där.
Schlotterbeck hade varit perfekt för hans flick i Barcelona.
Ja, ja, absolut. Barcelona, han vill säkert till
Real
Barcelona.
Real Madrid vill också ha Schlotterbeck, tror jag.
Real, ja, men du hör. Mm. Bayern München behöver en mittback till. De är inte så lätta att tas med när det gäller tyskar.
Jag tror helt enkelt att den där summan kommer bli så hög som man tänker. Jag tror att mycket kommer att göra med vad Schlotterbeck själv vill. Om han pushar på att jag vill till Barca eller jag vill till Real Madrid, då kommer du hamna i ett läge där du vill förhandla med dem, för annars drar han gratis. Mm. För de här klubbarna kommer kunna vänta ett år.
Ja.
Bastoni har ju kontrakt i 2028. Jag tror inte att det är liksom riktigt samma stress och panik där. Bastoni har ju ändå varit på radarn länge. Han är fortfarande en kultspelare i Inter. Han är otroligt viktig för dem. Jag tycker en extremt skicklig försvarsspelare. Också hade varit klippt och skuren i till exempel Barca.
Ja.
I den där höga offside-linjen.
Där tror vi pratar en miljard om han ska lämna. Den här
kan Inter ta en... Ja, jag tror... Om återigen, om Bastoni säger jag vill till Barcelona, då blir det inte en miljard. Man ska inte underskatta.
Nej.
Sen absolut, Bastonis...
Men han har 2 år kvar på kontraktet. Inter vet ju också nu... Att,
jag tror inte Bastoni drar i sommar, till att börja med.
Bud kommer komma.
Ryktas kommer det göra, jag tror inte Bastoni drar i sommar.
Nej.
Schlotterbeck tror jag gör det. Men jag tror inte Bastoni gör det. Det finns så många andra unga mittbackare som går för och annat också.
Finns och det så många då?
Ja, det kommer alltid hitta någon. Det finns ju, jag tycker alltid haft någon i Frankrike.
alltså
Bastoni är 26 år gammal, absolut. Men det är inte som, då är det Premier League-klubbar ändå. Det är om någon övertalar och verkligen går för Bastoni all in, och då kommer det kosta mycket. Men ja, jag tror inte han flyttar. Då hade han gjort det tidigare, tror jag. Men alltså, alla borde ju titta på honom. Jag tycker han är en klassspelare, tycker jag, om Schlotterbeck också.
Ja. Jättebra. Marcus Holm skriver: var kommer Goretzka att hamna? Hade varit utmärkt för Barcelona. Säljer Casado och får 20-25 miljoner euro, får in honom gratis på 3-4 år. Han är perfekt komplement till deras mittfält när de möter mer fysiska lag ute i Europa. Om inte Barca, vart tror ni då? United. Och då svarar vår vän Kevin Bader honom i tråden, att säga att Atletico Madrid är närmast att lösa honom. De ville ha honom redan nu i vinter, men tysken bestämde sig för att avsluta säsongen i Bayern München. Även Arsenal hörde sig för under fönstrets sista timmar.
Barcelona, säger jag. Jag tycker att den ekvationen låter logisk, förutom en detalj. Jag hade inte släppt kassa då för 20-25 miljoner. Alltså... Absolut att han har svårt att ta speltid nu, men han är ju värd betydligt mycket mer än så. Alltså så här, om du flyttar runt halv-okej mediokra Premier League-spelare runt för 40 miljoner euro hit och dit, då borde Barcelona kunna få minst 40 för Casado. Alltså det,
ja, absolut.
Vi pratar en 22 år i mittfältare som har, alltså United tycker jag verkligen borde gå för honom. Jag tror han har passat perfekt.
Ja, verkligen, ja. Absolut.
Jag tycker att Barca ska absolut vara mer än så. Och jag håller med om att utifrån personalen de har, om vi då tänker att de behåller Marc Bernal och att han ska liksom byggas in i det där också och växa, då tror jag att Goretzka är en ganska bra komplement att använda, just på att han blir den här fysiskt starkare de kan använda i vissa typer av matcher. Så att ja, jag håller med om att det har varit en bra flytt. Sen skulle jag ta mer pengar för Casado än 2025. Mm. Men man vet inte, La Liga-klubbar kan inte sälja. De är bedrövliga på det.
Mm, ja, verkligen.
Jaquet för 60, Joro för 60, Mosquera från Valencia 15.
Nej, verkligen.
Alltså, vad gör de?
Här är,
Men de är ju tvungna, de måste ju få in pengar för att de kan registrera spelare. Mm. Så att...
Så är det.
De sitter ju bakbundna i varenda förhandling.
Ja, alltså lite så. Samtidigt så... kunde de ju sköta grejer på ett lite bättre sätt också och se världen på ett annat sätt. Men
absolut, det är absolut. Väldigt, det ligger väldigt, inte bara på att de är bakbundna. Men...
Nej, det är också väldigt mycket så att för att det finns ju klubbar i Spanien som vet hur man tar betalt.
Real Madrid.
Ja, Real Madrid, men också i Basken.
Basken, ja. Ja, alltså, de vet.
De vet. För det är också så här, det känns som att resten av klubbarna är liksom så nedtryckta i skorna utav storklubbarna att de är så här...
Valencia ska inte vara en klubb som är nedtryckt i skorna, men det har ju att göra med att Peter Lim har fått göra det han känner för i över ett decennium där nu. Och
det är sjukt att han är kvar alltså.
Där har vi en värvning i och för sig ser fram emot att se. Och det är ju, om Guido Rodriguez kommer se ut som Guido Rodriguez igen, när han flyttar tillbaka nu från de här mardrömsåren i West Ham, då har ju Valencia gjort ett fynd. Men det är nog bara för att jag gillar Guido Rodriguez som jag hoppas.
Det är ett ganska stort om.
Det är ett väldigt stort om. Han kommer nog ta ett rött eller två också. Finns ju risk för det.
William 2004 skriver: vilka spelare tror ni kommer bli intressanta för toppklubbarna i Premier League av de spelarna som spelar i bottenklubbar i Premier League i sommar? Finns ju ett par stycken. Om vi räknar in Crystal Palace som en bottenklubb,
gör vi det.
Så är Adam Wharton definitivt en. I Wolves Matheus Mané, definitivt. Han kommer inte spela Championship nästa säsong.
Nej. Han är ju borta redan.
Det är liksom...
Räknas Forest som bottenklubb? Nej, inte längre,
nej,
va?
Nej, för fan, de spelar i Europa.
Okej, okay, det är där gränsen.
Jag är Palace också i
försök. Jag vet inte vad jag tänkte. Måste titta på
tabellen. West Ham, finns det någonting där? Alltså Jared Bowen, absolut, men han är 28-29 år gammal. Jag tror att han blir kvar. Han hade ju absolut... Alltså Jared Bowen är tillräckligt bra för att spela för vilken klubb som helst i Premier League. Kanske inte starta varje match, men att han är tillräckligt bra, utan tvekan. De klubbarna tittar inte på spelare i den åldern om det inte är ett väldigt speciellt fall, att någon kommer på free transfer eller att det är Casemiro liksom, eller
Angel Gomes gör en bra vår här i Wolves efter att ha plockat tillbaka här nu in i engelsk fotboll.
Då... Angel.
Ja, Angel Gomes. Om han gör det bra så tror jag att det kommer snackas om honom igen, såklart. Absolut. Alltså, man ska aldrig utesluta att någon av de här klubbarna säger om vi inte ens har tänkt på här nu för 40 miljoner. Alltså.
Jag har svårt att se någon i Burnley bara. Om vi ska...
Jag sitter och funderar, vad har vi för ålder på deras ytterback? Som jag tänker att han kanske... Alltså, det har ju varit väldigt mycket snack om Estev och sånt tidigare.
Men det är också så här, vad
alltså Estev tror jag kommer gå. Om de åker ur igen så tror jag Estev kommer att kunna dra en ganska bra summa. Jag kan se någon plocka Hartman, då han är tänkt på, han är 24 nu också. Sen vet jag inte om det är en sån här monstersumma för honom.
Ja, men det är ingen av toppklubbarna som går för honom. Det tror jag.
Nu pratar vi toppklubb, just det, då är det i mittenskiktet. Man kan se Forest köpa Hartman för 30 miljoner pund.
Ja, absolut.
Typ.
Ja, men typ så. Men det är ingen utav, topp 6-klubbarna som går för någon spelare i Burnley, det tror jag.
Är det helt otänkbart att Chelsea bara får feeling och lägger massa pengar på Chouna typ? Nej.
Nej. Men däremot alltså typ Matheus Mané som är 18 år gammal.
Matheus Mané är...
Och som har visat att han har liksom en höjd i sig. Han är ju rätt ojämnt såklart för att han är 18 år gammal och spelar på Wolves. Men han har visat att han har en höjd i sig som är... Alltså det är liksom... Det finns ju alla möjligheter att utveckla den spelaren till någonting.
Matheus Fernandes från West Ham kan jag se framför mig med mittfälts behov och annat i åtanke att även toppklubbar skulle titta på. Mm. Om vi leker med tanken, men mycket, allt beror ju på vad de gör under våren. Det räcker ju med att någon bara får ett genombrott här under våren och gör 10 matcher och ser bra ut, så kommer plötsligt toppklubbar vilja värva för en halv miljard. Det är den verklighet vi är i Premier League.
Nej, så är det.
För att det här Premier League-proven har blivit så extremt viktigt för klubbarna av någon oklar anledning.
Verkligen. Vi tar en fråga från Joakim Linner Fanpage. Han skriver: vilken värvning tycker ni är mest onödig detta fönster, samt vilken värvning som inte skedde hade ni velat se gå i mål?
Bra fråga.
Onödig värvning.
Ja, det finns ju alltid så här som bara flyttar runt och man undrar vad var meningen med det här.
Nu blev ju inte Dwight McNeil av, men annars hade han ju kunnat...
Det känns lite överflödigt, ja, det kan jag lugnt hålla med om. Jag tycker ju hela Aaron Anselmin och Sopp Trappan är onödig för alla inblandade. Nu har ju Strasbourg bara dundrat på med content på typ Arons första dag i Strasbourg och allt möjligt så här. Men hur det där sköttes på den biten tyckte jag var... Nej, det var inget roligt på något vis. Drå Fernandes, säger jag som onödig. Alltså, det har ju kommit uppgifter om att PSG nu har haft Drå på träning och sett att, vänta, han är inte alls så bra som han har hypat som. Och flyttar ner honom i U21. Stackars Drå. Ja, den var ju onödig på så vis. Om det nu är så att Drå bara ska liksom försvinna bort i glömska i PSG, så var det väldigt onödigt för alla parter. Det var onödigt drama. Det var onödigt att det här hände.
En som inte skedde då, som du hade velat se gå i mål?
Kodai Sano, Ajax. Ja. Som blev ju inte av. Eller Kodai Sano någonstans. Den hade faktiskt varit kul att se gå i mål. Det är väl det första som bara kom i huvudet för mig här. Den hade man velat se. Jag hade velat se Gertruida till Liverpool faktiskt. På att jag tycker att den hade varit bra för honom. Den hade varit bra för Liverpool och så vidare. Att de bara hade löst hela den där virvarret av lån och kontrakt och annat. Det tror jag hade varit bra.
Mm. En sista fråga då för den här gången. Jocke skriver, vilka svenska spelare hade ni helst sett flyttat på sig under detta fönster för att eventuellt få mer speltid inför kommande VM-kvalmatcherna?
Har vi något speltidsproblem på folk just nu? Så här, alltså, inget akut eller?
Inte så mycket speltid kanske, och nu har han ju precis kommit dit, men Elanga har ju inte kommit rätt in i Newcastle.
Nej, men vill vi se honom flytta från Newcastle nu? Nej. Jag vet inte, jag var ju glad, jag hade blivit att se att han återlånas till Forest.
Nej. Alltså tillbaks till Nuno då, gå på ett lån till West Ham.
Låten, han har ju investerat massa pengar genom låt han försöker bygga in, det har gått ett halvår. Sen absolut, det har varit ett bedrövligt halvår.
Men vi måste ju svara något.
Ja, alltså jag tänkte på Isak Hien.
Ja.
Var ändå någon som ryktade hit och dit. Det hade kanske varit bra ur ett landslagsperspektiv att se honom i en annan miljö än Bergamo. Mm.
Antagligen.
Ja, eller bara flytta på Karl Starfelt från Celta så att man folk har fått upp ögonen för honom, eller för den William Svedberg, eftersom att det verkar som att svensk landslagsledning inte vet att La Liga finns längre.
Nej.
Jo, Starfelt spelar ju, men det kan ganska vara ordinarie. Det är vad jag tycker.
Ja, han spelar ju i...
Han ska inte flytta från Vigo.
Jag har faktiskt inte ens nämnt Emil Holm, som ju också faktiskt bytte klubb här under...
Ja, det glömde vi helt.
Fönstrets slutskede.
Jättebra, jättekul. Ja. Blev väldigt glad av den här bilden på Emil Holm som barn i en cykelhjälm och Juve-tröja. Hoppas att det faktiskt är sant att han är Juve-fans en barnsben. Då blir jag väldigt glad om det så är fallet.
Nej, men det är ju då, alltså nu är mina barn, men när du får barn, Makot, och mina barn, det, där är loppet kört. När du får barn, då får du åka hem till Erik Niva, och sen så får ni bara släppa fram alla 1000 fotbollströjor som finns, och så får du ställa din unge, och så ta en bild för varenda.
Vadå? Ja, men vadå? Tvillingarna är väl inte så gamla?
De är 10 nu. Ja,
det går ju.
Det går.
Det
kanske.
Går ju. Det här får du ju lösa.
Men de spelar ju handboll och inte fotboll. Så
ja,
det,
men då får du väl åka hem till Johan Flink istället och ta fram massa handbollströjor. Johan Flink. Han har säkert några från liksom tyska liga, Fuchse Berlin och sånt där, kan slänga på dem.
Ja, precis. Flensburg.
Ja, Barcelona.
Ja, PSG och Barcelona.
Ja. Alltså, ska vi inte förglömma i handbollsvärlden. Vad är det? Ciudad Real. Va? Heter de, va?
Ja, okay. Ja, dålig koll.
Ballonmano.
Drott.
Janne Anderssons gäng.
Ja, borde det väl vara rimligtvis. Hörrni, tusen tack alla ni som har hängt med under vintern. Silverpodden kommer tillbaks efter OS någonstans. För nu...
vi tar en OS-paus.
Vi tar en OS-paus, det gör vi.
Det hade inte bailat med mig, men okej, det kör vi på.
du ska ju gå på ett annat skift, Makoto.
Jo, jag vet det.
Jag måste spara på din...
Det är sant i och för sig. Det är sant, jag måste ju Premier League-podda också och annat, så det kanske, ja, kanske är bäst
den,
för alla parter.
Den kör på, men nu det fönstret precis har
man
stängt.
Hör vart din prio ligger. Den ligger inte på Atletics värvningar, den ligger på liksom Burnley zonspel, så är det ju.
Ja, 100%. Ja, hörrni, tusen tack tacka dig som har lyssnat. Sillypodden är snart tillbaka i vilket fall som helst, och Premier League-podden tillbaka på måndag igen precis som vanligt. Och sen följ Sportbladet Daily, för det blir ju OS nu fram tills, ja, under hela mästerskapet.
Jag insåg för övrigt också att nu kanske inte är när, om jag skulle liksom få tillökning och familj och annat, då hade man ju snarare kanske sett till att samla på sig lite baseballtröjor.
Ja, just det.
Det hade man ju gjort. Eller i och för sig, det finns bara en i Japan, men i USA så får man väl samla allihop.
Vilken är det i Japan då?
Det vet du väl.
Ja, är det Tokyo?
Mitt kära Giants. Säsongen Giants börjar snart. Ja. Jag är orolig, så kan vi säga. Det är lite för udda utländska importer vi har tagit in och tappat vår bästa spelare till MLB och annat. Så att, får se hur den här säsongen blir. Lite orolig faktiskt.
Hörrni, ratta in Sportbladet Daily under OS. Missa inte Premier League-podden på måndag, och sen så hörs vi igen. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.